En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Men ju närmare Saxo kommer sin egen samtid, desto mer tycker vi proffshistoriker att han blir intressant. Och det beror inte på att vi går på vad han skriver, utan på att han vittnar om hur folk i Danmarks ledande kretsar ville framställa sig själva, sitt land och sin historia. Så där blir han någon sorts spegel för det dåtida politiska Danmarks elit. Och som sån källa tycker vi att Saxo är magnifik. Välkomna till Harrisons dramatiska historia och till mig, Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och till min kära hustru,
Katarina Harrison Lindberg, som skriver historia och är gift med Dick.
Precis, och nu har vi kommit fram till något av det som du verkligen skriver mycket om.
Ja,
de medeltida berättelserna själva, alltså berättarna och deras skrönor, historier, historia och historiker förr i tiden. Alltså det vi sysslar med idag när vi skriver böcker, det gjorde man ju då också. Och sen lång tid tillbaka, och det historia som en grekiska betyder inte bara vetande, kunskap och forskning, det syftar också på framgrävandet av sanningen och redogörandet för det, alltså berättelse. Och det sysslade man ju med i allra högsta grad på våra breddgrader under högmedeltiden.
Ja, det är alltså både utforskandet av människans samhällen och allt vad vi gjorde och ägnade oss åt i förfluten tid. Men det är också själva beskrivningen av vad vi gjorde. Så både forskningsdelen och berättandedelen ingår i historia och har ju alltid gjort det. Du kan inte vara historiker utan att både forska och skriva. Man måste stå på båda de benen.
Och det visste redan de gamla grekerna.
Ja, det visste redan de gamla grekerna.
Du har ju en musa.
Ja.
För, jag menar, vetenskapen har musa, astronomin har en musa, kärleksdikten har en musa, dansen har en musa och historia har en egen musa.
Och hon heter Clio.
Precis. Sen kan man gå till etnologer, sociologer och andra kollegor i universitetet och fråga vad deras musa hette. Och då blir de svaret skyldiga. Och det är just för att musan gav inspiration till berättande.
Mm.
Du ska kunna berätta, förmedla, det är en del i vårt jobb. Och idag så brukar vi betona utforskningen och vetenskapen i sig. Källkritik, självständighet i förhållande till överheten, inte subjektiv prövbarhet, noter och så vidare. Då professionaliserad historieskrivning, det har vi haft sedan 1800-talet. Men om vi flyttar blicken mot medeltiden, då är det berättandet som står i centrum för historia. Och det är sånt vi hittar när vi tittar på historieskrivarna i medeltidens Europa. De är stora berättare. Vissa arbetar åt sina kungar och biskopar och skriver verk på uppdrag. Andra var frilansare som själva tog initiativ till att skriva om det förflutna. Det gemensamma för dem allesammans är att de i regel var bra på vad de gjorde. De berättade för att de hade talang för det och ville verkligen komma ut med den här talangen och skapa det förflutna eller omskapa det förflutna med egna ord. Och om de var tillräckligt bra så skrev man av dem, kopierade deras verk på pergament och vi har dem kvar än idag.
Ja, vi kommer ju ta upp två sådana här exempel idag, varav den ena skulle jag säga kanske är ännu mer historiker än den andra. Men det här är ju ingenting som bara berör oss i Norden, eller framförallt inte oss i Norden skulle jag säga. Utan de här historieskrivarna, de fanns redan i de absolut äldsta medeltida faserna. De tog ju vid där de romerska historieskrivarna slutade, för det här är gammalt, det här har man ju hållit på med. Vi har alltid varit intresserade av det förflutna och människor har alltid velat ta reda på om det och förklara om det och berätta om det för nya generationer. Så att vi hittar ju till exempel goten Jordanes, vi hittar galloromaren Gregorius av Tour som du har hållit på jättemycket med, ja, när du har skrivit böcker.
Precis.
Vi hittar en av dina favoriter, fick jag veta nästan första dagen vi träffades. Oh. Langobarden Paulus Diaconus, mannen, wow, som du skulle vilja träffa.
Ja, min avhandling inspirerades, ja, av honom och dedicerades till honom på latin dessutom.
Vi har anglosaxaren Beda Venerabilis och många, många fler.
Jag kan ju nämna ett högmedeltida exempel för att visa att det inte bara är Norden. Då brukar jag dra upp en walesare, Geoffrey of Monmouth. Kom från Wales, levde på 1100-talet och fabulerade ihop ett fullständigt opålitligt verk om britternas gamla kungar, Historia Regum Britanniae. Redan hans samtids lärda män höjde källkritiskt på högerfingret, skakade på huvudet åt påhitten, men det var bra berättelser. De funkade jättebra vid hoven och inom de litterära kretsarna, och vår kultur hade varit oändligt mycket fattigare om inte Geoffrey i Wales hade fått sitta och hitta på. Känt exempel, Shakespeares drama om kung Lear, kungen som på ålderdomens höst lär ha begått det tragiska misstaget att dela upp sitt rike mellan två onda, smickrande döttrar till den tredje, goda men icke smickrande dotterns förfång. Den här historien, den hittade Geoffrey of Monmouth på. Han hittade på att Lear levde på 700-talet före Kristus, alltså var samtida med Homeros. Geoffrey är också ansvarig för att ha populariserat myten att Englands historia i själva verket går tillbaka till det gamla Troja. Geoffrey påstod att London grundades av trojanen Aeneas ättling Brutus, som efter äventyrliga resor anlände till ön. Trojanerna måste då först besegra jättarna som bodde i landet, grundade sedan det keltiska Britannien, och Brutus döpte sin stad till Caer Troja, på latin Troja Nova, nya Troja, vilket alltså är Londons första namn. Påstod Geoffrey, det vill säga hittade Geoffrey på.
Ja, det är ju den här typen av arbeten som gör att man märker att historieskrivare på den här tiden var mer berättare än de var forskare, så skulle man kunna säga. Han är ju också ansvarig för en helt annan, ett annat påhitt faktiskt, det här, och det är historierna om Arthur, kung Arthur och riddarna kring runda bordet. Någonting som han skriver om, populariserar, och de här berättelserna har haft en enorm betydelse för europeisk kulturhistoria, men de är inte sanna. Och det ställer ju till det för historiker i senare tid.
Ja, det ger medeltida historieskrivare dåligt rykte.
Ja, det ger medeltida historieskrivare dåligt rykte, och det gör ju att även om man med den bästa vilja i världen skulle vilja använda det här, så får man ju göra det med väldigt stor försiktighet. Man kan inte köpa vad de skriver, för det är inte sant. Så vill man använda det som källmaterial, så får man göra det med stor försiktighet, och det gäller även det här som vi tittar närmare på här idag.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com.
real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och den första, det är...
Förstås.
Ja, den första och den största, min absoluta favorit, mannen som jag skulle vilja träffa om jag fick möjlighet att göra det. Saxo, som satt här i Lund.
Ja, inte långt från där vi sitter nu, där satt Saxo. Nu ska jag känna den där kalla kåren i ryggmärgen. Saxo, han satt här. Tror man på spöken så vandrar han fortfarande in på gatan och lyssnar på vad vi pratar om nu. Saxo Grammaticus.
Nu ska vi inte fördjupa oss i det, utan nu ska vi fördjupa oss i Saxos litterära mästerverk på latin. Gesta Danorum, danernas bedrifter. Det utgörs av totalt 16 böcker. Det ska skildra danskarnas historia från en avlägsen sagotid fram till slutet av 1100-talet, alltså Saxos egen tid. Någon fullständig handskrift har man aldrig återfunnit, så det finns inte. Man har hittat fragment, och det absolut viktigaste fragmentet som är samtida med Saxo, det vet vi att det är det som kallas för Angers-fragmentet. Det är uppkallat efter den franska fyndorten Angers, och det består av 4 blad som är skrivna både på fram- och baksidorna, alltså det är handskrivet. Och det här hittades av en ren slump år 1863. Men det som är häftigt med de här, för det kan man ju tycka, det var lite fattigt. Det är inte ett dugg fattigt, för de här 4 bladen, de är från Saxos egen livstid. Och de innehåller hans egna rättelser och tillägg i texten. Så det är faktiskt en liten del av hans personliga arbetsexemplar som har bevarats för eftervärlden. Och det här är ju så sällsynt så att det händer ju i princip aldrig att man hittar den typen av material. Och om vi förutsätter att Saxo inte hade en okänd sekreterare som skrev åt honom, så är det faktiskt Saxos egen handstil på de här sidorna.
Men var finns det här idag?
Idag så finns det på det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn. För danskarna ville naturligtvis ha hem det här. Och tack vare att man kan jämföra de här få sidorna då, de här 4 bladen, från Angers-fragmentet med den första tryckta upplagan av Gesta Danorum. Det är Christian Pedersens utgåva från 1514. Man kan jämföra de här 2 texterna, för Christian Pedersens utgåva, den finns bevarad. Så har man kunnat fastställa att den förlaga som Christian Pedersen använde, den låg väldigt, väldigt nära Saxos original. Och i förordet till Pedersens text, alltså Pedersens Gesta Danorum, hans utgåva, så har han angivit att han har lånat ärkebiskop Birger Gunnarsens text då. Han har lånat en text.
Så ärkebiskopen i Lund har suttit med en text?
Ja, ärkebiskopen i Lund har haft ett exemplar, antagligen ett handskrivet exemplar av Gesta Danorum. Och det har Christian Pedersen fått låna till sin utgåva. Och framkommer det att Christian Pedersen, när han fick låna det här, det var det enda exemplar han kunde få tag på. Han skrev till flera personer som han trodde skulle kunna ha ett ex av Saxos text, Gesta Danorum. Och det var bara en som svarade att han hade en. Så det här var alltså ärkebiskop Birger Gunnarsens, det var det enda exemplaret som fanns.
Och var finns det idag?
Det finns inte kvar.
Så det är alltså någon kulturvandal efter 1514 som förstör, förlägger, glömmer bort eller gömmer.
Precis.
Det enda exemplaret.
Så att det enda fullständiga handskriften som fanns, det var Birger Gunnarsens handskrift, som då är utgångspunkt till Christian Pedersens utgåva från 1514. Så alla verk som kommer efter den, för sen har det kommit flera utgåvor, vi har ju inte den från 1514 som
är
här idag, utan vi har en som kom 2005.
Just det, du har den liggande bredvid.
Ja, jag har den liggande, för vi ska bläddra lite grann i den sen. Allt baseras på detta enda exemplar. Så hade det varit så att Christian Pedersen hade skrivit och Birger Gunnarsen inte hade hittat sitt exemplar, så hade det aldrig blivit något. Vi hade inte känt till det här. Då hade man kanske hittat Angerfragmentet och man hade kunnat konstatera 1863 då att jaha, här är det någon som har skrivit om danernas historia och det är bara pyttelite. Det här måste ha varit ett storverk som inte har bevarats. Så det är en ren händelse att det här fantastiska materialet faktiskt finns, går att läsa och har överlevt in i nutiden. Och för mig är det helt svindlande faktiskt att det är så snubblande nära att allt det här försvinner. Och också om man tänker sig hur mycket är det som har försvunnit av källmaterial som folk har lagt ner möda och ansträngning och år på att skriva och som sen inte har överlevt.
Ja, som professor i historia i Lund är jag nu enormt stolt över de bibliotekstraditioner vi har här i staden. Utan oss, ingen Saxo. Utan Lund, förmodligen ingen Saxo från början heller. Men frågan som alla ställer sig när de har hört där är ju, vad är det här då för något? Gesta Danorum, och så har vi pratat om hittepå och medeltida fejk och historieskrivet som skön konst. Vad är Gesta Danorum? Varför ska man läsa det här och varför är du så tagen av det?
Ja, jag är ju tagen av detta. Det här, först då, vad är det här? Det här är ett verk, ett historieverk som beställdes av ärkebiskop Absalon i slutet av 1100-talet. Det är mot bakgrund av det politiska läget i Danmark. Det finns en tydlig tendens i den här texten, alltså det är en prodansk tendens i förhållande till Tyskland. I många av de här historierna så låter Saxo stora hjältar, framstående personer, de är naturligtvis danskar, de lever någonstans i Danmark. Och deras fiender, de som är stygga mot dem och de som ställer till det för dem, de är nästan alltid tyskar. Och han gör så, han kan till och med göra om historier för att det ska passa den här mallen. Så att det är ett tendentiöst verk. Och det innehåller naturligtvis enormt mycket skrönor, påhitt och sånt som inte stämmer. Han skarvar och lägger till rätta och bygger en historia så som han tänker sig att hans uppdragsgivare vill att den ska se ut. I slutet av Gesta Danorum så är det inte bara prodansk utan där framställs även ärkebiskop Absalon och kung Valdemar, alltså samtida då som de framställs som hjältar i den här texten.
Det här är politisk propaganda.
Det här är politisk propaganda. Men det är inte bara det, det är välskrivet. Man kommer, tycker jag, Saxo nära. Den version som vi sitter på hemma och som vi nästan alltid använder, ska jag kanske säga, den kom 2005 och den är i två band. Det är både på latin, Saxo skrev ju på latin, och sen översatt då till danska med parallelltext. Så på ena sidan så står det på danska och på den andra sidan så står det på latin. Och som svensk så antar jag att idag så kan man åtminstone något av de här språken, så att det här är inga problem att läsa.
Mm. Om Saxo själv bör vi kanske nämna är nästan ingenting känt alls. Det enda vi vet om Saxo det är vad vi kan läsa oss till i hans egen bok och omständigheterna kring det. Det här att han ska ha letat grammaticus, det betyder bara den lärde mannen, det är alltså sentida. Han kallar säkert inte sig själv för det, utan hette Saxe eller Saxo. Det finns ett äldre tillnamn som dyker upp i en annan dansk krönika som heter Den Långe. Och om det är korrekt så kan han ha varit en ganska reslig figur, kanske 1,80-1,90. Han var säkert väl beläst, det vet vi. Han kände till flera antika böcker och historieverk och det vet vi för att han lät sig inspireras eller låna och sno uttryck ifrån dem. Vergilius och andra romerska författare. Av detta kan vi dra slutsatsen att han måste ha gått i skola. Kanske i Frankrike. Under alla omständigheter så hade han lärt sig så mycket att han kunde låna från klassikerna och lärt sig bli en bra skribent. Läser man honom sen, och du får säkert rätta mig om du inte tycker att jag har rätt här, men jag tycker att han är lite påträngande. Han är inte neutral. Han går gärna in med pekpinnar, kommentarer, ger folk fingret och berättar om när någon han skriver om beter sig klandervärt eller uppseendeväckande. Mycket kritisk och fabricerar gärna händelseförlopp så att det ska bli lite mer spännande och kunna sätta till skurkarna lite mer och höja sina hjältar i ära. Och det här är ju inget som nutida författare nödvändigtvis tycker om. En modern läsare vill inte få skrivet på näsan av en historiker hur huvudpersonen har varit. Men Saxo, det är en, vad kan man säga, förnumstig är kanske bra adjektiv. Hans förnumstig och moraliserande kommentarer om ändena gör ju att han kommer verkligen nära texten. Det ligger 800 år mellan författaren och oss. Men på grund av att han är så här petig och pekfingret i höger hand och förnumstigheten så vet vi precis vad han tycker och tänker. Det överbryggar tidsspannet. Man kan nästan höra honom när han retar sig på uppkomlingar och kung Sven gräter som kokar och steker maten och tyskar till det och överdriver. Jag tycker det är rätt åt dummjönsen när då går de illa. Och den här förnumstigheten, den, visst, det är inte historievetenskap, men det blir lite charmigt och framförallt väldigt, väldigt lätt att komma personen in på livet.
Ja, och jag har ju läst stora delar av den här boken eftersom jag har hållit på med ämnen där jag har haft skäl att vända mig till Saxo. Och då snubblade jag över en historia som jag tycker var så himla bra. Och den visar också hur det kan se ut. Vi sa att hans verk är totalt 16 böcker. Det här är en bit ur bok 1. Så det här är ju mycket, mycket länge sedan i dansk historia. Ren sagatid. Vi kan inte belägga existensen av de personer som har levt under den här tiden. Men Saxo nämner här Oden. Och han beskriver Oden precis så som Snorre senare, kommer vi prata om Snorre också. Att Oden är naturligtvis en vanlig människa. Saxo ser honom som en vanlig människa. Men, skriver han, folk på den här tiden uppfattade honom som en gud. Och det hade Oden inte särskilt mycket emot. Han tog emot liksom folks, ja, att folk ärade honom. Han hade en hustru som heter Frigg, ni är också känd. Och Frigg beskrivs i väldigt hon beskrivs som en person som bedrar Oden. Hon är inte så intresserad av att han är gud eller något sånt, utan hon bara ser att det kommer in en massa guld och grejer och det tar hon för egen del. Och hon beter sig väldigt högfärdigt och hon och lastbar. Och det här kan inte Saxo acceptera. För trots att han själv då tycker att Oden naturligtvis inte är en gud, så blir det som att till slut så skriver han om Frigg att hon är i sanning inte en kvinna som hade förtjänat att vara hustru till en gud. Alltså med utropstecken alltså. Han tycker det här, så här får det ju verkligen inte gå till. Hur han kan hon bete sig så här? Ja, han blir upprörd å Odens vägnar. Och Oden, han blir också upprörd. Så han överger liksom. Han tycker, nej, det här är inte roligt längre. Jag hoppar av. Så han går i landsflykt under en tid. Och då kommer det en uppkomling som kallas för Med-Oden. Som tar hans plats. Och det är någon sorts lurendrejare. Han är lite trollkunnig och han får folk med sig. Men han är ju naturligtvis bara en väldigt blek kopia då. Inför den här riktiga Oden. Så när Oden kommer tillbaka, då blir Med-Oden jätterädd och han flyr. Han flyr till Fyn, skriver Saxo. Allt händer ju i Danmark, så att det är inte så konstigt att han flyr till Fyn. Och där dör han efter en tid. Och då blir han en gengångare som ställer till det jättemycket för lokalbefolkningen där. Han liksom skrämmer vettet ur dem. Så det var därför som jag hade med honom i min bok då för länge sedan. Och Oden, han kommer tillbaka och till slut så dör Frigg och det verkar Saxo mest tycka att lika bra. Och han skriver också att Oden kommer liksom till sans och förstår att han inte är en gud och vill att folk ska rätta in sig i ledet och inte värda honom på samma sätt som de gjorde från tid. Så att det är någon sorts sedelärande historia det här, där Oden trots allt är någon sorts hjälte som man ska heja på.
Men här har alltså, om jag får inbryta, Saxo hittat på figurer och handlingssätt för att få en chans att moralisera över dem. Han har alltså inte haft nog med att kunna ge fingret åt folk i sin livstid och kalla den och den för dumskalle, utan han har hittat på fler historier för att kunna vara förnumstig. Han måste verkligen ha tyckt att det var kul att moralisera och peka lite och komma där med sitt lilla besserwisseraktiga grin.
Ja, det tror jag. Alltså, särskilt när han går in då och säger att han tycker att Frigg, det var ju vilken dålig hustru hon är. Det är någonting som han tycker. de här andra historierna med alltså, vad Odin gör och hur man har uppfattat honom och så, det ligger ju i en, alltså det finns ju en tradition av att se på asagudarna på det sättet i den här tiden. Saxo ser det på precis samma sätt, att det här är inte gudar utan det är människor som man har missuppfattat som gudar. Det är liksom ett kristet sätt att se på det här. Så det är ingenting som Saxo nödvändigtvis hittar på, utan det är någonting som han accepterar som ett faktum, att så var det. Han var säkert själv övertygad om att Odin och många av de här andra personerna hade funnits på riktigt och att de var stora och viktiga personer, men att man hade missuppfattat dem som gudar just för att de var så stora och viktiga. Men när han går in och klandrar dem för deras beteenden och så, då är det ju han som stiger in i texten på ett helt annat sätt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men Katarina, det här är allt gott åt den som vill berätta på det sättet, men vi är historiker. Alltså, är han källkritisk någon gång? Alltså, beter han sig någorlunda vetenskapligt? Kommer med pekpinnar mot påhittade gudinnor? Okej, men historiker? Lyser hans källkritiska ådra? Hade Lauritz Weibull varit glad någon gång och applåderat? Finns det tecken på vetenskaplig klarsyn?
Alltså, det är klart att han går inte på vad som helst. Han köper till exempel inte då det här med att Odin skulle ha varit en gud, utan där är han ju mycket tydligt källkritisk, att folk har missuppfattat detta. Det här, men han räknar ju ändå med att han har funnits.
Ja. Nu måste jag säga, som yrkesverksam historiker, att trots dessa försök till källkritik så har Saxo länge avfärdats som historiker. Alltså, det finns mängder av medeltidshistoriker som har spytt galla över den här mannen. Han förlitar sig på sagor, hittar på uppgifter, accepterar tveksamma uppgifter som inte går att belägga eller som har visat sig felaktiga när de granskats. Men ju närmare Saxo kommer sin egen samtid, desto mer tycker vi proffshistoriker att han blir intressant. Och det beror inte på att vi går på vad han skriver, utan på att han vittnar om hur folk i Danmarks ledande kretsar ville framställa sig själva, sitt land och sin historia. Så där blir han någon sorts spegel för det dåtida politiska Danmarks elit. Och som sån källa tycker vi att Saxo är magnifik. Och han blev det till stor del tack vare att han är så förnumstig. Tack vare att han tar sina tydliga ställningstaganden, har indignerad utgjutelse och taffliga försök till källkritik. Då blir han intressant som ett utslag för hur man tänkte i de ledande kretsarna i Danmark på 1100-talet. Och det är alltså en tidsspegel rakt ner, ett titthåll rakt ner i högmedeltiden. Och sånt har man inte i Norge eller i Sverige eller i Finland. Det är verkligen stor litteratur just därför. Rätt vad det är stiger han fram, tränger ut ur texten med en så tydlig röst att 800 år krymper till ett ögonblick. Och detta mer än något annat gör Saxo läsvärd.
Ja, det tycker jag verkligen. Det här för oss över till den andra författaren som vi ska titta lite närmare på idag. Nämligen Snorre Sturlason, islänningen. Han och Saxo, det kanske man inte tror, men de skriver ofta om ungefär samma saker. Men de skriver ändå helt olika berättelser. När det gäller till exempel då de här asagudarna. Det är inte Saxos versioner av asagudarna som har blivit de kända versionerna. Vi känner inte till de här historierna om Oden och med Oden och hur Frigg bedrar Oden och såna här saker. Vi känner inte heller till historien, alltså Saxos version av till exempel Balder, Höder och
Loke.
Nej, Loke är inte med.
Är han med?
Nej, alltså han spelar en helt annan, alltså Loke är inte grejen i Saxos version av Saxos Balder-version. Där är det så att Balder är skurken.
Okej. Okay. Så Snorre måste ha varit mycket mer, eller Snorres efterlevande, mycket mer effektivare när jag trumpat ut den korrekta versionen än Saxo.
Ja, eller alltså den version som vi har tagit till oss. Skulle man välja att skriva om nordiska gudasagor med utgångspunkt i Saxo, så skulle de nordiska gudasagorna se helt annorlunda ut än vad de gör om man vänder sig till Snorre.
Men nu är det Snorre.
Och nu är det då Snorre som vi ska titta på.
Och här ligger, du har tagit med dig hans Edda som är utgiven och översatt till svenska. Och när man hör Snorre Sturlason, då det folk brukar veta om honom, det är att han skrev ihop en sån här Edda med gamla nordiska gudasagor. Men han var mycket, mycket mer än så. Han skrev jättemycket. Skulle han själv bli tillfrågad, ja du Snorre, du har ju skrivit mycket, vad är du mest stolt över? Då hade han säkert framhävt sin poesi. Betraktas sig som en skald. Omvärlden i övrigt, ja han skrev lite grann, men han var för allt en jobbig, mäktig storman. Han är politiker. Och det intressanta är att det är det som definierar hans liv där och då. Hans skribentverksamhet var, sett ur dåtidens perspektiv, en hobby jämfört med hans maktutövning. Och detta leder raka vägen in till döden. Han dras in i fejder med andra isländska stormen, till slut också med norska kungamakten. Och slutet på hans liv är känt i detalj. Vad gäller Saxo vet ju nästan ingenting. Om Snorre vet vi jättemycket. Och vi vet att den 23 september 1241 mördades han i sitt eget hem. Hans sista ord har varit Eigi skall högva, hugg inte! En uppmaning som mördarna fullständigt ignorerade.
Ja, i tid då så kan man ju säga att Snorre är ungefär en generation efter Saxo. Saxo lever i slutet av 1100-talet och Snorre dör då i mitten av 1200-talet. Så att det skiljer några decennier mellan deras verksamhet. Och troligtvis träffades de aldrig. Sen kan ju Snorre mycket väl ha känt till Saxo. Det kan man mycket väl tänka sig. Om man vill bilda sin uppfattning om Snorre nu då, så ska vi placera honom rätt i tid och kulturhistoria. Han levde två sekler efter Islands kristnande och efter det katolska kungadömets etablering i Norge, som ju liksom är moderlandet här. Han är förmögen, högättad, precis som du sa. Han har politiska och litterära ambitioner och han var synnerligen väl medveten om dåtidens kulturella strömningar på kontinenten. Han var lärd, han kunde saker och ting. Så han är långt ifrån någon sorts järnåldersbarbar eller sådär. Han skrev om gamla gudar och hjältar för att han verkligen uppfattade dem som urgamla och värda att minnas. Han ville inte att man skulle glömma bort den här historien. Han slåss för kulturarvet. Han ville rädda det förflutnas tankegods till eftervärlden. Och i ljuset av modern forskning så framstår han som en väldigt tidstypisk västeuropeisk 1200-tals intellektuell som förstod det fornnordiska mytologiska stoffet och liksom kunde hur det fungerade som en liksom regional motsvarighet till Sydeuropas antika poesi. Han såg att det här finns ju liksom någonting, vi har detta här som vi inte ska glömma bort utan som vi ska lyfta fram och göra någonting av, för det här är också stort och viktigt.
Ja, alltså det här är intressant, för det normala om man tittar på de som brukar skriva, det är kristna präster och munkar nästan uteslutande. De tycker att hedendomen och alla gamla gudarna är totalt ointressanta. Snorre är en världslig storman, för honom är det precis tvärtom. Han tycker att den här av prästerna krossade gamla nordiska hedendomen, den är en resurs att utnyttja, sätta in i sammanhang som sprider glans över den egna kulturen. Det gällde att förläna Norge och Island så gamla och fascinerande anor som möjligt. Och det här konceptet låg helt i linje med en internationell trend. Snorre använde de här gamla sagorna som stenbrott för att skapa en nordlig motsvarighet till vad folk på kontinenten och brittiska öarna redan hade gjort med sina gamla berättelser. Alltså får Oden, Thor och Loke nya meningar och betydelser, sätts in i kristna och historiska sammanhang. Jag menar, han uppfattar asagudarna som trojanska immigranter, alltså från Troja, han kan det där miljarden och Odysseen. Och att han var väl medveten om den latinska lärdomskulturen, det framgår av att han flitigt hänvisar till och alluderar till Horatius, Priscianus och Donatus. Så det här är en, idag skulle han jobba på ett universitet eller anställd vid en statlig myndighet och förmodligen haft en väldigt hög rang och gjort jättebra jobb. Mm. Han vet vad han gör.
Om man ska säga någonting om den här Eddan så kan man väl säga att den består av tre delar. Dels så har den här väldigt kristet färgade prologen, just där han gör precis vad Saxo gör, alltså förklarar att de här figurerna är inte några riktiga gudar utan de kommer från Troja, man har uppfattat dem som alltså de var viktiga människor för och folk missuppfattade alltihop och men. Just därför så finns det så mycket material om det här och därför så ska vi också komma ihåg det. Det här är någon sorts, när jag läser Snorre, nu läser jag ju Snorre som jag läser Snorre, jag ser det lite grann som en brasklapp. Att det här är någonting som han måste stoppa in där för att
få en ursäkt för att
få skriva om det här. För sen, när han verkligen skriver om de här historierna, om gudarna, det gör han framförallt i, alltså dels så gör han det väldigt mycket i del två då med skaldskapens språk, men också i den här liksom del ett. Så skriver han, där låter han dem ju ändå vara gudar. Han talar om vad de är bra till och vad de kan och vilka hjältedåd de har utfört och en massa historier. Så att när man idag berättar historier om hur Thor fick sin hammare eller hur alltså såna här, de här kända historierna, då bygger man det på Snorre i nästan alla fall. Så han tack vare honom så har det här faktiskt överlevt och man har aldrig glömt bort det utan man har fortsatt att liksom låtit det leva kvar. Han jobbar också med väldigt mycket liksom det är ramberättelser. Och han jobbar med frågor. Nästan överallt i texten så ställs det frågor av någon då som är lite okunnig som ställer en fråga och så får man ett långt uttömmande svar. Alltså i stil med, ja men vem var det här nu då? Och så får man ett långt svar av någon expert som talar om hur det ligger till.
Han ger folk fingret lite han också.
Ja,
det är ännu en nådig specifisör.
Men det är väldigt effektivt som berättare. Så det är inte han som berättar, utan det är alltid någon annan som berättar. Och det blir bra historier. Men han är ganska kortfattad i det han skriver. Det är inte långa, utdragna, blommiga berättelser om och här är vi ute och rider och blommorna blommar, utan han är kortfattad, strikt och ganska saklig i det han skriver. Så det gör det är lätt att läsa och jag rekommenderar ju även Snorre, fast jag tycker att Saxo är mer på, mer man känner honom tycker jag. Medan Snorre går inte in med sig själv på samma sätt i texten. Sen är det ju så att Snorre ansåg att det var jätteviktigt att komma ihåg gamla liknelser, alltså känningar och gamla versmått och så. Så en stor del av det här är ju också alltså dikter som är skrivna på olika typer av versmått, för att han tyckte att det här ska finnas kvar. Han hänvisar också ofta till äldre dikter. Om han till exempel i sin bok skriver någonting så skriver han, ja men det är på det här och det här och det här sättet. Det kan man till exempel läsa om här. Och så ger han, så han stoppat in någon liten diktsnutt kanske från Havamal eller någonting.
Men Katarina, hittar han på något själv? Som Geoffrey Monmouth och Saxo och de andra, de fabricerade och lade till och omtolkade så att de själva verket skapade mycket av det förflutna. Nu säger du att Snorre Sturlason, han försöker ärerädda och bevara ett gammalt kulturarv. Stöker han till det själv i det kulturarvet? Lägger han till egna grejer?
Eller ja, är han det pålitlig? Gör han. Han gör så... Jag tror inte, det är nog inte det han vill göra egentligen. För han gör nog verkligen sitt bästa här. Men som alltid när man försöker tillrättalägga saker och ting så blir det så att man väljer bort vissa saker och man väljer in vissa saker. Och han måste tillrättalägga så att det blir lite logiskt det han skriver. Och i vissa delar så gör han då alltså egna, kanske... Ja, han liksom bygger ihop saker och ting för att få det att funka, som det kanske inte finns ett fog för. Och sen, om jag återigen då får vända mig till Saxo, eftersom det går så lätt att jämföra en del av de här historierna med varandra, alltså hur Saxo skriver om vissa av de här gudavarelserna och hur Snorre skriver om dem, så är det två helt olika berättelser. Och med min lilla brasklapp nu då, att det är möjligt att de skarvar själva och lägger till själva, så får man nog föreställa sig att de ändå har någon sorts grundmaterial i ryggen när de skriver det här. De har inte hittat på allt. Så de måste bygga på olika traditioner. Och då är det för vår del så är det Snorres tradition som har vunnit. Snorres då delvis tillrättalagda version, medan Saxos version inte har vunnit, utan den har man faktiskt glömt bort. Och hur många versioner som har funnits och som inte någon har skrivit ner, det har vi ju ingen aning om. Sen vet vi att en del grejer har han troligtvis hittat på.
Som vad då? Nu blir man ju nyfiken.
Han skriver till exempel...
Ett riktigt Snorre fake nu.
Ja, alltså, nu kan jag ju få någon på mig här, men man brukar säga att det här med ljus och svart alver är en Snorre grej som är så här, det finns ingen annanstans.
Svart alver?
Ja.
Wow, det är de som finns i Harry Potter också.
Ja, precis.
Tolkiens orker. Så Snorre hittar på
ja,
dem.
Så att de finns liksom inte belagda någon annanstans, och troligtvis så är det någonting som han gör. Han ser väl att här finns det... det är möjligt att han själv trodde på det här. Att han tyckte att det här är helt rimligt. Men, eller inte att han trodde på det, men att han tyckte att det här är en... det är sannolikt kanske han tänkte att folk har tänkt så. Men det finns ingenting som belägger att man har tänkt så.
Ja, han kan alltså ha uppfunnit
svartalverna. Han har inte uppfunnit alver som sådana, och alver är ett ord som han använder frekvent, men när det används så är det nästan alltid så att man kan byta ut det ordet mot gudar eller ibland mot vaner och ibland mot asar. Han är väldigt, så att alverna är inte liksom en egen varelsekategori med spetsiga öron och pilbågar, utan de är gudomliga varelser, alltså helt likställda med asarna och vanerna, och ibland är det samma. Så han är inte helt konsekvent där.
Ja, tiden går faktiskt. Nu har vi gått igenom Saxo och Snorre och vi börjar närma oss slutet på den här podden, men jag vill säga en sak till om Snorre.
Ja.
Innan vi avslutar, för det här, även vi känner till väldigt mycket om honom, och även hans livsföring har blivit känd genom arkeologiska utgrävningar, och det tror jag inte är så många som känner till. Han hade en gård, Reykholt på Island, som ja, den har ju raserats, men stora delar av den finns kvar. Vi vet att han bodde där efter att han hade separerat från sin första hustru. Han lät bygga den. Där kunde han slappna av i en naturligt varm pool. Alltså närmast ett personligt spa. Det här är ju Island, de har heta källor. Och man också genom att man har hittat glassplitter kunnat rekonstruera vad han låg där i sitt eget jacuzzi och läppjade på. Han tycks ha tyckt om franska viner. Medan han fröjdade sig med nya fruar och frillor, författade sin rika verser, intrigerade politiskt, sammanställde gudasagor och så vidare. Då. Och den här lilla egna poolen, Snorralaug, den finns kvar än idag. Man kan åka till Island och titta på den. Och vattnet flyter fortfarande i de rör av sten och läder som Snorre själv lät anlägga från den varma källan. Man kan också titta på den tunnel som löpte mellan boningshuset och bassängen, som Snorre säkert hade anlagt för att underlätta för vinterbadande. Här kommer alltså den här bekvämliga spararen väldigt nära, precis. Hade han nöjt sig med det, lyxliv nedpräntat av historieverk, så hade han med stor sannolikhet fått några decennier längre levnad. Men han var alltså också politiker och där i låg hans tragedi. På Snorres tid befann sig det norska kungariket i en centraliserings- och expansionsfas och klockan klämtade allt ljudligare för den isländska fristaten. Snorre hade pretensioner på att vara Islands mäktigaste man. Han visste inte vilken norsk häst han skulle hålla på. Kung Håkon eller maktrivalen Jarl Skule. Han försökte hålla sig vän med båda, medan han själv blev mäktigare på Island. Och till slut tröttnade kung Håkon. När han hade röjt undan jarlen 1240 så instruerade Håkon en storman, Gissur Torvaldsson, att antingen fängsla den där Snorre och skicka honom till Norge eller slå ihjäl honom på plats i Island, så man blev av med honom. Och Gissur valde det senare alternativet. Med ett beväpnat följe överföll han Snorre på Reykholt. Historieskrivaren, som ju hade en tunnel till den här jacuzzit han försökte fly, blev fast i källaren och dödades. Så Snorres liv är dramatiskt inte bara i hans verk, han levde ett dramatiskt liv också. Hade blivit en ytterligare perfekt film, tv-serie som väntar på att göras.
Och det var det.
Det var det. Nästa poddavsnitt, då ska vi flytta oss från historieskrivarnas fredliga värld med deras lyxiga läppjande på viner i sina heta källor.
Nu, då ska det bli sån här riktig medeltid.
Precis.
Nu blir det riddare.
Nu flyttar vi in i riddarborgarna i nästa avsnitt.
Tack för idag. Slut för idag.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.